Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Totalt sett så har vi 400 000 individer i Sverige som är överskuldsatta. Mm. Och det som förvånade mig mycket då är att det är så pass många
unga. Vänta, nu har du prodden vi ska ha.
Jaha, okej. Okay, ja. Men bara så här, bakgrunden, så att det är en viktig fråga. Ja. Och det kanske jag inte behöver säga till just er.
Nej.
Men jag bara säger det att det är ingen sån här bara liksom feel good fråga liksom. Sådär,
verkligen ja, inte.
Utan det är en jävla viktig samhällsfråga. Ja.
Nu kör vi. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka om ekonomi på olika perspektiv. Och idag lär det jädra med bli ekonomi, eller hur Mattias?
Ja, vi älskar ekonomi, det är ju sen gammalt. Mm. Men vi älskar också Arturo, som
också
är
gammalt,
vår bländande gäst. Ja. Han är tillbaks helt enkelt.
Ja,
Arturo Arquez, kan vi inte ge en applåd, Charlie?
Tackar. Det är en svag men hjärtlig applåd.
Ja, mycket.
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt. Ja. Tackar som frågar. Hur är det själva? Är det bra med er?
Nej, men det är ju jättebra. Vi har precis firat veckopengens dag, 28 oktober. Mm. Hur firade du veckopengens dag?
Ja, jag träffade kompisar. Jag träffade mina barn.
Mm.
Som tack och lov inte längre har någon månadspeng. De är ju runt 30 nu. Men
kan komma tillbaka, det vet man inte. Precis, men krisen utvecklar sig.
Jag kunde inte låta bli att kolla att de hade en sund och hållbar ekonomi i varje fall.
Ja, okay.
Så att, men de har lärt sig en del. Mm. Och det är jag väldigt glad för. Det är ju tyvärr väldigt många unga idag som växer upp med problem helt enkelt. Ett osunt förhållningssätt till både sparande och konsumtion, och det oroar mig.
Och vi är ju alla oroade för detta.
Ja, för det är ju så jädra viktigt med, alltså det har ju vi pratat mycket om. Mm. Men alltså det är ju så viktigt med att man börjar prata ekonomi med barn tidigt. Man kan nog aldrig börja prata ekonomi för tidigt med sina barn egentligen. Och det har väl, jag tyckte det var kul här Toro, för att det visar sig att du har gjort, ni har ju en undersökning på det här som faktiskt visar att det gör skillnad, eller hur?
Mm, det är riktigt. Och vi var helt enkelt nyfikna att se vilken betydelse har till exempel veckopengen och månadspengen. Har det någon betydelse? Vilken betydelse har att föräldrar pratar pengar med barn? Och sen också, vilken betydelse har skolan för barnens möjligheter att senare i livet då få en sund och hållbar ekonomi eller en god finansiell hälsa som vuxen? Och det visar sig att det har betydelse, i synnerhet om du har tillgång till alla tre källorna, det vill säga både föräldrar, en skola och också en regelbunden veckopeng och månadspeng. Det tillsammans gör skillnad. Och det är viktigt att förklara för barnen att det här med pengar, det är någonting som man behöver lära sig. Det är ingenting som man föds att kunna. Precis som alla annan sak, om du vill lära dig spela ett instrument eller vill lära dig ett språk. Du behöver studera och lära dig och öva framförallt. Och veckopeng och månadspeng är ett perfekt sätt att låta barnen få öva på att hushålla med begränsade resurser.
Och det är det man måste förstå här. Om det är någon som fortfarande inte har fattat det här. För det pågår ju ändå. Veckopengen har ju varit på avtynande. Det är därför den här frågan är viktig för oss.
Mm.
Är ju inte därför att föräldrarna tänker att så här, vi har lite ont om pengar så nu får de liksom veckopeng. Det är inte det det handlar om, att jag inte har råd att köpa PlayStation till mina barn. Det råkar jag ha.
Mm.
Det är inte för min skull vi har detta. Det är ju därför att barnet ska få någon typ av naturligt förhållningssätt till inkomster, utgifter, sparande, hushållning, sätta värde på saker. Alltså så här grundläggande saker som är svårt att tuta i någon när de är 22 sen och börja säga det är viktigt att du håller koll på dina pengar. Det kan man inte lära en 22-åring. Det måste man lära en 10-åring genom att konstatera att nu vart det ingen lördagsgodis för pengarna är slut.
Men det kanske också, ja men precis, men det kanske också är extra, jag vet inte vad du känner om det här Toro, men det känns ju också som att det på ett sätt är svårare, alltså det är mycket lättare att betala idag till sina barn i och med Swish och att man bara kan göra kontoöverföringar och sådär. Men just därför så känns det som att det blir svårare att hålla den här, att man fick en månadspeng, man fick faktiskt en sedel som man höll i och den fick räcka liksom.
Mm.
Men det gäller ju att man sätter upp samma regler fast man då swishar den sista varje månad eller vad man nu har för datum för det här. Men jag kan tänka mig att det är lättare att det slinker igenom lite extra pengar. Vad är er erfarenhet av det?
Ja, vi gör ju undersökningar även på sådana saker. Och då ser vi att väldigt många, framförallt när de blir lite äldre barnen, så kompletteras den här veckopengen och månadspengen då med pengar utöver det. Och då är det ju att det swishas i tid och otid. Och många föräldrar blir lite grann av en swish-förälder idag. Mm. Och problemet är att alltså anledningen till varför vi såg att andelen som fick veckopeng sjönk, det har ju förmodligen att göra med att kontanter försvinner. Mm. Och det här upptäckte vi för några år sedan, för vi gör den här typen av undersökningar ett par gånger per år. Och då tyckte vi att ja, men det här är inte bra, det här är en utveckling vi behöver vända och då började prata. Och nu är det ungefär 75% av alla barn som får en regelbunden veckopeng och månadspeng. Så att den här sista åren har gått upp lite grann, vilket vi tycker är positivt. Men för de yngre barnen, de som är veckopengsbarn, och de flesta brukar få sin första veckopeng i samband med att man börjar skolan. Mm. Och sen någonstans där vid 10-11 års ålder så går man över till månadspeng och kort, bankkort. Numera sedan några år tillbaka så finns det ingen åldersgräns då på att få ett betalkort. Och det är upp till föräldrarna helt enkelt att avgöra det. Och där ser vi att frekvensen är betydligt högre att man får en regelbunden veckopeng och månadspeng. Men det som vi ser ett stort inslag av ju äldre barnen blir, det är att man får liksom, man kompletterar den här regelbundna månadspengen med att swisha över pengar eller överföra pengar. Och vi tycker det är bättre att man istället sätter sig ner med barnet och går igenom, okej, du får 800 kronor i månadspeng, men då förväntar vi oss att det ska gå till dina fritidsintressen, till din mobil eller vad det nu är för någonting. Så att barnen lär sig att prioritera. Får man hela tiden säga att kom till mig vid behov. Vilka behov har våra tonåringar?
Ja, då är man på villhöverlistan väldigt fort, va?
Exakt. Ja. Och vi ser ju det ganska tydligt att vanligast med konflikter, det är vid 13 års ålder. Och det är väl ungefär då som barnen går på högstadiet och man kanske får lite större frihet att kunna avgöra vad man får göra. Och hålla sig ute lite senare på kvällarna, kanske träffa kompisar och sådana där saker. Man går på kaféer och annat. Och det är klart att då börjar man kliva in i den här yngre liksom tonårstiden när man börjar bli vuxna och hormonstinna. Och då är det lätt att det blir konflikter, för man har ju väldigt stora behov i den åldern. Och det är klart att pengarna är en begränsad resurs, och då upptäcker man ju det när pappa och mamma säger nej. Och har man då inte tydliga, liksom kommit överens och har tydliga regler kring vad som gäller, då blir det lätt konflikter. Så vill man undvika konflikter om pengar, då ska man sätta sig ner, komma överens om hur mycket barnet ska få och vad man förväntas att pengarna ska gå till.
Det där är så otroligt viktigt.
Och sen tror jag också på det där som jag sa med som vi i alla fall har gjort då, att man börjar prata väldigt tidigt med barnen om vad saker och ting kostar. Så här, vad tror du att en liter mjölk kostar? Hur mycket kostar det att tanka bilen och åka till mormor? Mm. Vad betalar man för den och den och den och den grejen? Och det har vi nästan kört som en frågesport genom åren, och det kan låta kanske jättekonstigt, men jag upplever att det har skapat ett enormt förståelse för föräldrarna också, att barnen inte bara vill ha, för att de också många gånger kanske de vill ha, men de vet inte vad det kostar, de förstår inte vad det är de begär riktigt. Och det där tror jag också att man kan också skapa, som sagt, en förståelse mellan föräldrar och barn på ett sånt sätt att helt liksom prata om vad saker och ting kostar.
Men jag tänker, om man känner att man är lite så här, jag är inte en sån förälder, jag vet att jag borde göra det här, de borde inte ha någon skärmtid, det borde vara så här, då kan man tänka, som minsta hygienfaktor kan man införa veckopengen och hålla sig till den, därför att då blir de här samtalen, dyker upp automatiskt. Min son till exempel, han har ju månadspeng nu för tiden, och sen har han delat med sig av sin plan för hur mycket ska gå till godis och andra saker. Så har han köper lördagsgodis för 20 kronor, och så var vi, då kan jag hålla på och tjata ihjäl mig om liksom jämförpriser eller vikten av budget, men det är ju första gången jag drar in honom, för vi skulle handla någonting på Ö och B, och han köper sitt lördagsgodis på Ö och B istället för närbutiken nere vid biografen, och helt plötsligt inser att hans 20 kronor räcker till dubbelt så mycket godis. När han bara står och gapar är som så här, men hur kan det här vara 20 kronor? Och så här, ja men kom och kolla här, vad står det? 5,90, vad brukar det stå? 14,90, det blir ju nästan tre gånger så mycket godis. Han bara, men då ska jag ju alltid gå hit och handla lördagsgodis. Ja, det låter väl som en bra idé. Det är inte som att jag inte har sagt de här sakerna, men det kommer ner, att man står där och känner på påsen och säger, fan, det är ju mer än dubbelt så mycket som jag får. Det är klart att han säger varenda gång nu när jag ska ju köpa godis. Nej, jag går till ÖB senare idag. Liksom. Han har liksom en plan. Eller de här bilarna är billigare på Normal. Eller vad. Du vet så här, kanon. Det kommer vi sitta resten av livet. När han flyttar hemifrån och ska plugga någonstans, då kommer han ha koll på köttfärsbil. Det är färdigt nu. Jag behöver inte göra det mer. Och det löste veckopengen automatiskt.
Ja, du kan ju tänka dig då när han är kanske 40 år, 50 år och har liksom praktiserat det här under lång tid. Hur mycket pengar han har sparat genom åren. gigantiska belopp. Och det här, jag menar, jag lärde ju mig här en gång i tiden när vi lärde känna varandra, hur viktigt det är det här med alkohol. För gå tillbaks till en tid som programledare där kring Lyxfällan och sådär, så alltså det känns som att många har idag rätt dålig koll på sin ekonomi och ett osunt förhållningssätt till konsumtion. Man överkonsumerar betydligt mer idag, eller vanligare idag. Och jag tror att det är viktigt att man blir prismedveten tidigt, precis som i ditt exempel, Charlie. Och att man lär sig att göra prisjämförelser och att man alltid är noga med att se över liksom alla onödiga småutgifter och planerar noga alla större inköp. Det finns otroligt mycket pengar att spara. Och idag har vi väldigt många människor som är överskuldsatta. Vi har 400 000 individer som är överskuldsatta idag. Och 33 000 av dem då är mellan 18 och 25. Och det som förvånar mig jättemycket när den här statistiken kom från Kronofogden, det är att vi har alltså... Ska se så jag säger rätt här nu då. Vi har alltså 50 000 65-åringar och äldre som tillsammans har 20 miljarder i skuld hos Kronofogden.
Så 33 000 är 18-25.
Ja.
Och det är de man normalt sett alltid pratar om och tänker. Det här är de som övershoppar på de står och tar sms-lån på krogen. Och, liksom så här, och det här är ju uppenbarligen ett problem, för de som får problem tidigt har ju kvar de problemen, och det skapar utanförskap och kostnader och så vidare. Men ibland tycker jag vi överdriver att det skulle vara tecken bara på någon sån allmän omogenhet, har inte lärt sig i skolan. För här säger du att nästan dubbelt, inte riktigt då, men ordentligt fler, 50 000 är det vi ska säga, det är typ pensionärer.
Ja, det är riktigt.
Och vad tänker du om den siffran då?
Jag blev otroligt förvånad. Jag hade aldrig trott att det skulle vara så många i den åldern. För vi vet ju allihopa att när man är pensionär så har man ju oftast en lägre inkomst. Betydligt lägre inkomst dessutom.
Mm.
Ska vi säga det också att de här skulderna har man ju ofta skaffat sig tidigare än vid 65. Utan de kanske följer då sedan 10-15 år tidigare då. Och med dagens bostadspriser och höga skuldsättning. Förr i tiden var det inte ovanligt att många hade som ambition att vara skuldfria när man gick in i pensionsåldern.
Mm.
Efter man visste att man hade en lägre inkomst, då är det bra om man har en låg boendekostnad. Men med dagens bostadspriser så ska jag säga att risken är ju större. Att vi kanske fortsätter med den här negativa trenden bland äldre. Att många äldre då kommer in i pensionsåldern med stora bostadslån. Och får väldigt, väldigt svårt att kunna klara det här. Och uppenbarligen så är det ju en kunskap som, jag menar, som du pratade om tidigare, Charlie, att det här är ju kunskap som man har nytta av resten av livet.
Mm.
Det här är ju en livserfarenhet och en kunskap som du har med dig hela livet. Och det är enorma belopp som du kan spara genom att ha den här typen av grundläggande kunskaper i privatekonomi. Och därför är det så här otroligt viktigt. Men det som också jag blev nästan hjärtskärrad över, det är det här att det här är illa, den här typen av statistik. Men vi får inte glömma bort att det finns 177 000 barn idag som bor i familjer som är överskuldsatta. Och 19 000 av de barnen bor i familjer som just nu i denna stund går igenom en skuldsanering. Och då tänker jag så här, hur kommer det här att prägla de här barnen? Vilken erfarenhet och förståelse för pengar och konsumtion bär de med sig? Och det traumat som det ändå innebär att behöva liksom gå igenom en skuldsanering. För det vet vi allihopa, liksom... Det är inget roligt. Du får leva på väldigt, väldigt tuffa marginaler. Och det gör mig illa när jag hör sånt där. Jag tycker det är synd att vi har så många som behöver gå igenom det där. För jag vet, med grundläggande kunskaper på privatekonomi så kan man göra väldigt stor skillnad. Många av de här skulle inte behöva ligga i den där situationen. Eller sitta i den där situationen. Och det vill jag att vi ändrar på.
Men när du pratar så tänker jag så att jag upplever ändå att vi har kommit till någon typ av skifte. Om man jämför med folkhälsa ur ett liksom kroppsperspektiv, så fanns det en tid när det var så här, vissa tränar och andra tränar inte, och vissa rökte och andra rökte inte. Det är väl upp till dem. Det är liksom så här, korkat att du väljer att, nu är lite elak här, men korkat att du väljer att vara tjock, men då får du väl vara det då. Jag tänker inte jaga runt dig i spåren liksom. Men så kom vi till någon punkt där det var så här, men vänta nu är detta ett så stort samhällsproblem. Det är inte längre ett, vi kan inte längre säga synd om dig eller korkat av dig, utan nu är det så, det är allas ansvar att alla tar hand om sin hälsa, för det kostar samhället så mycket i lidande och kostar så mycket i finansiering. Det duger inte längre att säga det där får var och en liksom, det där är ditt problem. Och där upplever jag att vi har kommit, eller i alla fall närmare oss att komma när det gäller överskuldsättningen, och varit ifrån att det är lite alla Lyxfällan, folk sitter där och käkar popcorn och pekar ut och säger, tänk att det finns så korkade människor, till att säga varje gång en person hamnar i den här situationen så är det ett problem även för mig. Det kostar oss alla att ett enda barn växer upp eller en enda pensionär går omkring orolig. Det börjar kosta oss som samhälle för mycket att människor skaffar sig saker de inte kan betala och får de följdsjukdomarna som dyker upp. Håller du med om den?
Absolut, jag tycker det är en jättebra jämförelse du gör, och jag håller helt och fullt med att det som tidigare sågs som ett individproblem. Det har blivit ett samhällsproblem. Det här är inte bra. Det här påverkar oss alla negativt. Så vi behöver alla hjälpas åt att ta ett större ansvar så att färre och färre unga vuxna hamnar i den här situationen som vi ser allt för många hamna i. Och då är jag mer än övertygad om att föräldrar måste ta ett större ansvar, se till att prata pengar med sina barn. Sen vet ju vi att alla föräldrar har inte tid, lust och kunskap att göra det. Och jag tänker själv som är uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn från ett annat land. Jag ser ju de som har kommit till Sverige att arbetslösheten är mycket, mycket högre där. Problemet med språk och annat gör ju det att, och kanske tiden också och liksom förmågan att kunna hjälpa sina barn brister. Och då är det otroligt viktigt att skolan träder in och ser till att liksom, vi säkerställer någon form av miniminivå. Och idag är det alldeles för få undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap. Det är skolans minsta ämne. Och i hem- och konsumentkunskap så finns ju privatekonomi. Men det är tyvärr så, enligt en undersökning från Skolverket själva 2019, så är det väldigt mycket hemkunskap och väldigt lite konsumentkunskap där privatekonomi ingår. Och man skulle behöva göra en liten omprioritering där och prioritera mer frågor som vi pratar om nu. Och steka pannkakor och köttbullar, liksom lite mindre av det. Det är inte sagt att det är oviktigt, för det är jätteviktigt också. Men jag tror att det samhället som barnen växer upp i idag är betydligt mer komplicerat än det samhället vi växte upp i. Jag menar, när vi växte upp, det fanns inga sms-lån. Det gick inte att handla på nätet på samma sätt idag. Och där defaultläget är en kredit, vilket man inte uppfattar som konsument många gånger. Mm. Så att liksom, det är mycket svårare att växa upp i samhället idag än vad det var på vår tid.
Ja, nej, men samtidigt så känner jag också så att det, jag tycker väl att alla föräldrar, jag menar, har man tid att skaffa barn så har man också tid att prata lite pengar med barnen. Och det är ju fortfarande på en nivå som inte behöver vara alls nog avancerad, men också för jag upplever så att det handlar inte bara om heller att ge en månadspeng. Här får du 200 kronor i månaden och sen har man gjort sitt liksom. Utan försöka få dem att diskutera vad ska man göra med de här pengarna. Hur mycket, alltså att försöka få dem att börja spara till exempel. Och det där är väl lite individuellt beroende på hur gamla barnen är. Men att komma igång med ett litet sparande om en litet som en del av den här månadspengen är ju också otroligt viktigt att barnen ser någonstans att här händer det grejer på kontot. De här pengarna ska jag spara till någon speciell sak eller när jag ska åka bort med mina kompisar någonstans eller vad det nu kan vara. Så tror jag att det behövs inte så mycket, menar jag, som förälder. Alltså den insatsen för att ändå skapa en viss trygghet och en viss liksom, ja, men att få barnen intresserade. Jag tror att det handlar just om att prata, men också sen på vad gör man av den här månadspengen. Mm. Sen är det ju det faktum att det är klart att det är skittufft för dem som sitter. Man brukar ju säga att barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Mm. Och det är klart, sitter man på pottan själv och hamnar i olika skulder och sådana situationer. Så, och visst, å ena sidan så kan ju det liksom smitta av sig till det negativa. Men samtidigt, har man varit med om en skuldsanering eller om man har varit med om en konkurs, då är man ganska bra på att inte hamna där igen. Man vet vilka misstag man har gjort. Så att jag vill ju uppmana också till att ge inte bara månadspengen och släpp det. Sen är det ju bra naturligtvis att barnen, att de kan få gå på någon nit. Oj, nu tog månadspengen slut. Ja, men nu är den slut. Och att man inte då sticker till pengar, för barn lär sig otroligt fort. Men samtidigt så tycker jag också att man kan liksom hjälpa till att lägga upp en plan kring den här pengen. Det tycker jag är jätteviktigt, och det är inget avancerat. Det är verkligen inte svårt.
Men jag tänker också, vi går lite kring den frågan här, men både när det gäller skolan och när det gäller föräldrarna, så tänker jag att det är viktigt att vi hjälper lärare och föräldrar att själva vara engagerade i sin egen ekonomi. För det är ändå där någonstans det börjar. Jag har ju någon gång när jag varit lite otrevlig, det händer ju faktiskt när det kommer fram den 70:e gubben till mig och säger så här: ja, det är bra att du styr upp de här ungdomarna, du vet, annars var det på min tid liksom, då hade man ordning på pengarna, men nu har de gett dem inte ens vad budget är. Mm. Och när jag inte orkar med det från de här boomersna längre, då säger jag så här: nej, vet du varför? För du har inte lärt dem. Mm. Och det är inte för att du var för lat, utan det är för att du har ju aldrig haft någon budget. Mm. Får se då, ta fram din budget får jag se. Då säger du, nej, men jag är väl inte riktigt i det läget. Vilket läge ska man vara i när man gör budget? Så det är många som har liksom levt på de här goda åren, har haft en fantastisk finansiell tillväxt. Så liksom, när de skaffade hus, då var inflationen fan på 10%, lånet bara försvann. Och de har haft en löneutveckling från att tjäna 2000 i månaden att gå i pension med 50 000 i månaden. De har ju haft en räkmacka, alltså som ålderssegment. Sen är det förstås differens däremellan. Och då fattar man väl att det man kommer hem och gör på eftermiddagarna är väl inte i första hand att sätta sig och föra ner alla kvitton i en bok. För det har ju gått ändå. Mm. Men när vi då har förlorat det, för mormor och morfar gjorde det men mamma och pappa gjorde det inte. Mm. Då är det ju liksom, då måste vi ju återta det. Så att jag skulle säga att är man i min ålder, 47, då tror jag det viktigaste man kan göra för att barnen ska få en bättre ekonomi, det är att själv börja göra sin egen budget. Att vara noggrannare med själv, spara sina 10 eller 12 eller 15% i månaden, så att man faktiskt kan dela med sig till sina barn av vad man gör, hur man tänker, hur mycket buffert man har lagt undan. När jag får min lön, min månadspeng, så här tänker jag, det här ska till fasta kostnader och så här. Att sitta där och orera för barn och säga så här borde ni göra barn, och så vet man att man gör inte det själv. Då är ju risken att det blir jävligt mycket pekpinnar och inte så speciellt lustfyllt eller något som barn ser någon större poäng med. Mm. Och så tror jag det med lärare också. När du säger att liksom lärarna hellre kör köttbullarna kanske, det sa du inte men jag hittar på det, än att prata om detta. Mm. Det beror väl på att de har väl inte varit så nära så mycket revolverande krediter. De har inte haft så mycket avbetalningsgrejer, utan de har lärt sig, de säger väl det som är rimligt då. Sparande är bra och lån är dåligt, men det är ju som att gå till ungdomar och säga rök inte för det får man cancer. Ja, skitbra, där satt den. Mm. Det är ju ingen som slutar, man måste ju möta dem där de är.
Absolut.
Så jag tror att om vi alla hade kunnat haft ett mer fortsätta lära oss om finansiell ekonomi genom livet, så hade vi också inspirerat andra till att göra det. Men det är där tror jag minst lika mycket utbildningsinsats finns, liksom att många föräldrar skulle ha värde av att ge barnen veckopeng bara för att det första är att de skulle behöva googla. Mm. Hur mycket gör en 12-åring av med? Liksom, så här, vad gör, sätter andra i veckopeng? Bara det samtalet i fikarummet på jobbet kring. Vad ger ni? Kör ni månadspeng eller veckopeng? När bytte ni? Mm. Hur mycket blir det då? Vad säger ni när de kommer och vill ha mer? Liksom? Mm. Om det jag har missat och helt plötsligt skickar dem på ett ärende där busskortet inte funkar, ska de betala det själv då? Eller ska jag betala det? Vad går gränsen? Hur brukar ni tänka? Mm. Alltså, det är lika mycket ett inlärning för föräldrarna som det är för mina barn, tänker jag.
Ja, men också, precis, men också få barnen att förstå vad saker och ting kostar. Jag tycker det är hemskt. Nu upplever jag att just nu så är trenden med märkeskläder och hela den här grejen tycker jag känns som att det har gått ner. Det är inte lika hysteriskt. Sen beror det väl naturligtvis på om man bor och sådär. Men det är ju, vissa tycker vi då, en jävligt positiv trend. Men det handlar ju också om att för barnen att förstå att pappa och mamma kan inte köpa en Louis Vuitton-väska. Du kan inte ha en sån när du går i åttan. Liksom, för att berätta hur mycket de kostar. Och då tror jag, precis som du säger Charlie, att man gör inte några hemligheter av vad liksom pappa och mamma tjänar. Det är ju väl inget konstigt med det här, utan det här är pappa och mammas, eller pappas eller mammas månadspeng. Så här mycket har man i lön. Vi ska göra de här, sen kostar det månadsavgift och sen kostar det här. Och sen så vill de kanske åka med på semester. Vad kostar det? Då ser man ju ganska snart nog att det går inte att köpa handväskor eller dyra skor eller kläder eller vad det nu kan vara. För det där kan ju vara ganska jobbigt för barn att gå igenom när alla andra har eller när flera har. Om man vill liksom. Jag tycker det där alltid är, det är en sån grej som jag mått jävligt dåligt av. Man har sett genom alla år liksom, ända som man själv var i den där åldern, att det var några barn som inte fick och inte hade möjlighet och inte kunde. Men då gäller det åtminstone att barnet förstår vad det beror på. Liksom. Att det inte är något fel med det. Man har valt att leva på ett annat sätt. Man har valt ett annat yrke som man trivs med. Det är ju jävligt mycket viktigare att pappa trivs på jobbet.
Ja, men det där är ju bra. Valt är nyckeln här, Mattias, tycker jag. Jag gillar allt du säger nu, utom det här med att vi har inte råd eller vi kan inte. För det försöker jag vara noga med Primus. När han önskade, nu var det så här, börjar närma sig jul och sa så här, bra om du tänker till. För nu är du, liksom, han fyller 13 i februari. Han är för stor, vi kan inte fatta vad han vill ha. Han vill ha några japanska liksom, specialpoäng som man kan använda. Liksom så här, det kan inte mormor och morfar, liksom, de kan inte lista ut det. Liksom. Så tänk till nu då, så att jag, när de frågar mig, har han något vettigt att säga? Ja, de har kommit på att han vill, en enda sak han kom på att han vill ha, det var någon Oculus köpslöhöpsa liksom 2. Som är någon typ av spelmaskin. Hela huset är fullt med spelmaskiner. Det är Nintendo Switch och det är PlayStation 4 och det är liksom laptop och grejer. Då vill han ha en till som är någon sån 3D-hjälm eller grejer. Så kostar det. Vad kostar den på Blocket då? Andra hand. För jag tänker, det tröttnar väl folk på fort. 3 500. Och då får jag ju säga till honom att säga så här, inte att vi inte har råd, för jag har absolut, jag kan plöja 3 500 på en middag, det ska gudarna veta, så det kan, jag kan aldrig komma undan med att säga det. Han vet dessutom hur mycket pengar vi har, så jag kan bara konstatera, vi tycker inte att det är värt det. Vi tycker att det finns tillräckligt med maskiner för att vi skulle lägga 3 500 på en till. Jag kan redan nu säga, det kan du glömma, det kommer inte ligga någon sån under granen. Tänk om igen, och gärna något som inte är en spelmaskin. Det kommer att göra att vi är beredda att lägga mer pengar på det. Mm. Och är det det, då behöver du tänka ner mot 500-kronorsstrecket om det ska vara någonting som jag kan få farmor och farfar eller morfar och mormor eller jag själv att tycka att det känns rimligt att lägga under granen. Vara rak med det, inte säga vi har inte råd, utan jag tycker inte att det är värt det. Jag väljer att tacka nej till det. Liksom.
Absolut, men det kan faktiskt finnas skäl till att säga att, för att det finns de som faktiskt inte har råd. Klart. Ganska många människor skulle jag säga. Och då det viktiga är att man är ärlig. Och jag tycker som du, alltså ordet valt är ju, tycker jag är ett bättre argument och ett starkare argument och funkar säkert i fler sammanhang. Men ibland så är det ju så de facto då att man kanske har valt ett yrke som förälder som inte alls är någon inkomsthöjande, och då går det inte att köpa den här. Man kan inte hänga med i den här märkeshysterin exempelvis. Mm. För det funkar inte, det har man inte utrymme för. Mm. Så att, men bra, jag håller med i allt du säger för övrigt.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp dig, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se /fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för 2 månader, utan för 3 månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså.
Nej.
Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se /... Snedstreck säger du, jag säger /.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se /ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vad tänker du när vi pratar, Arturo?
Jag tänker på ett par saker. Vi gör ju undersökningar varje år, och vissa år har vi gjort flera undersökningar också. Och det jag tycker är intressant att notera, som kan vara bra för de som lyssnar, det är att jag menar, 2 av 3 som är ensamstående med barn är kvinnor. Och tyvärr så tjänar kvinnor fortfarande, trots att det är 2021, generellt sett lite lägre än män. Men är det några som är verkligen duktiga på att ge barnen en regelbunden veckopeng om året, så är det ensamstående kvinnor. Och det är ingen större skillnad mellan hur mycket barn får i veckopeng och månadspeng jämfört med föräldrarnas inkomster. Så att föräldrarnas inkomster varierar mycket mer än vad veckopengen och månadspengen gör. Så att de flesta föräldrar har ändå en relativt gemensam uppfattning liksom, kring vad som är rimligt att ge veckopeng och månadspeng. Vi publicerar ju den här statistiken varje år kring vad barnen får i regelbunden veckopeng och månadspeng och vad man får extra och sådär. Och då kan man konstatera att föräldrar har en hyfsad gemensam uppfattning kring hur mycket pengar barnen ska ha. Och är det någon som är verkligen duktig på att liksom hålla på med det här och prata pengar med barn och förklara för barnen att när pengarna är slut och slut, så är det inte minst ensamstående kvinnor med barn. De skulle jag säga är Sveriges bästa privatekonomer. De har bra koll. Och det är lite grann som du var inne på tidigare, Charlie. De har inget val. Precis som mormor och farfar och farmor och den generationen. Där var ju problemet bristen på pengar. Och där var man tvungen att göra budget. Därför att annars gick man inte runt. Medan kanske våran föräldrageneration, de har ju bara varit med liksom på de goda åren, decennierna med prisutvecklingen på bostadsmarknaden, löneutveckling och sådana saker. Så de har inte tvingats till att ha björnkoll. Det har funkat ändå även om man har slarvat. Sen har ju de gått miste om en massa pengar och konsumerat onödigt mycket. De hade kunnat haft ett betydligt större sparande idag om de hade haft samma kunskaper som deras föräldrageneration hade. Och nu måste vi tillbaka, jag gillade det du sa tidigare, att vi måste komma tillbaka till det här, till liksom hur det var på farfar och farmors tid och mormor och morfars tid, man hade koll. Och jag tycker man ska ha respekt för pengar, även om man har gott om pengar, och det finns vissa familjer i Sverige som har väldigt gott om pengar idag. Så ska man ha respekt för pengar. Jag tycker att man ska använda pengarna klokt ändå. Och jag har ju haft förmånen att jobba med många av landets absolut mest förmögna privatpersoner. Och många av dem har varit entreprenörer. Och det som är gemensamt för dem, det är att de har respekt för pengar. Och bara för att de har väldigt gott om pengar, så innebär inte det att de inte gör det vi pratar om, nämligen prioriterar och använder pengarna klokt. För det är precis de gör. Och de säger att de hade inte varit i den situationen som de befinner sig i nu om det inte var så att de levde efter den här devisen, liksom att man spar först, konsumerar sen, undviker att låna till konsumtion och om jag lånar sig till amortera. Det är liksom nyckeln till framgång. Och det tycker jag är viktigt att vi hjälps åt med att basunera ut. Liksom att fan, spar först och konsumera sen. Undvik att låna till konsumtion. Och om du lånar, sig till att amortera. Bara genom att läsa de 3 enkla reglerna så har man kommit väldigt, väldigt långt. Så jag gillar det där. Tillbaks till hur det var på farfar och farmors tid och mormor och morfars tid. Se till att ha koll. Ingen koll, ingen möjlighet att påverka ekonomin. Med koll kan du påverka ekonomin.
Du, apropå koll på ekonomin, så har jag en fråga. Nu är ju det stora återtåget på alla släppar här idag. Efter, jag vet inte om du märkte det, men vi hade en pandemi här som vi, det har du säkert läst om någonstans. Ja. Jag måste säga att jag är lite chockad över en sak, och det var så bra att vi har dig idag, så ska jag fråga dig om det.
Ja.
Hade någon sagt innan så här, att vi stänger ner inte bara Sverige, utan vi stänger ner inte bara Europa, utan större delen av världen. Vi stänger ner egentligen alla ekonomier. Alla jobbar hemma, lägre produktivitet, ingen kultursektor, resande, allting borta. Vi gör det i 18 månader. Då hade jag sagt så här, glöm det. Redan efter 6 månader så kommer det vara brinnande soptunnor på stan och Mad Max hagelgevär, och det kommer bo folk på gatan. En världsekonomin som har varit så ständigt liksom hypad tillväxt, liksom buff, det blir ju krig i kraschen direkt. Så när Andrea fick order om att de skulle nog sitta hemma ett år, så säger ni kommer vara tillbaka om 3 månader, för Sverige har inte råd med att ni sitter hemma ett år. Chi fick jag. Vi har hållit på i en bra, till och med över 1,5 år. Och det verkar ju ändå som om, ja, men vi har inte tagit in militärpolisen för att hålla ordning liksom på Sveavägen, utan än så länge verkar det ju, även om några butiker har fått stänga och det är lite tomma skyltfönster, så är det ändå, utifrån ett globalt perspektiv, verkar det ju typ ha funkat.
Ja, det kan man lugnt säga.
Är inte det konstigt lite? Eller var du aldrig där jag var lite orolig att nu
både smäller? Både jag och nej. Initialt så hade du ju rätt. Då såg vi ju, jag har aldrig under mina 35 år i finansbranschen sett statistik som var så negativ initialt. Alltså BNP följer ju enormt. Alltså vi pratar om 4-5% initialt. Och det där lyckades man vända. Så vändningen kom mycket fortare och blev mycket starkare än vad i stort sett alla kunde förutspå. Och det är många skäl till det. Ett är att man har ju Vissa branscher har ju drabbats väldigt, väldigt hårt. Transportsektorn, restaurang, hotell och sådana saker. Där har det varit ett betydligt oftare konkurser än i många andra branscher. Då. Så vissa branscher har ju påverkats extremt mycket. Men man försökte ju hålla igång industrin. Man försökte ju hålla igång andra verksamheter. Och det har man ju lyckats göra, även offentlig sektor. Trots de här restriktionerna. Dessutom så ska vi inte glömma bort då att centralbankerna runt om i världen har ju fört en otroligt expansiv penningpolitik. Alltså man har köpt tillgångar för att hålla nere ränta, bostadsobligationer till exempel. Stor stock sitter ju Riksbanken på, våran centralbank. Så att man har ju gjort allt vad man kan för att hålla nere priset på pengar, räntan till exempel.
Och när du säger expansiv, då menar, det skulle vissa andra kritiker säga, att man har liksom
tryckt pengar.
Och sen så tänker man, om vi trycker pengar nu så hinner folk inte förstå att de tappar i värde, att det faktiskt finns fler pengar innan detta är över, och då får vi ta den smällen lite löpande. För egentligen kan man ju inte trycka mer pengar, saker blir inte mer värt för det. Det är ju bara att jag går på att 100 kronor är värt 100 kronor.
Eftersom efterfrågan var så låg och inflationstrycket var så lågt, så såg man ingen större risk med att det där skulle få inflationen att gå upp. Nu har vi ju sett, om vi pratar Sverige till exempel, så har vi ju sett nu att inflationen har börjat liksom ta fart. Mm. Många gör bedömningen att det där är temporärt, så vi ser hur pass ihållande det här kan bli. Men liksom med septembersiffrorna pekar ju på att nu får vi se här exakt vad det kommer hamna på. Men vi pratar ju om en bra bit över 2%. Men som sagt, många tror att det där är temporärt, och det återstår att se. Men det jag också tycker är en viktig förklaring som vi inte ska glömma bort, det är ju att förutom en expansiv penningpolitik, så har vi också haft en väldigt expansiv finanspolitik. Nyligen här så presenterade ju regeringen sin höstbudget med 74 miljarder, och det är mycket. Och tittar vi också på vad man har gjort tidigare de senaste 1,5 åren, så har man ju spenderat över 420 miljarder. Och normalt sett när man presenterar en höstbudget så kanske den ligger runt, nu är det dessutom valår då brukar man ta i lite extra, men någonstans runt 40-45 miljarder. Och nu presenterar man en höstbudget på 74, trots att man då har redan gjort och presenterat förslag då som har kostat 423 miljarder, vad det nu var innan. Så det är en enorm liksom expansiv finanspolitik.
Men går det att hålla på så utan att Lyxfällan-gänget får komma hem och göra en budgettavla hos Löfven och säga, ja, hör du, det här, så här kan vi ju inte hålla på.
För svenska förhållanden så kan vi inte glömma bort då att trots den här satsningen på 74 miljarder så går man i stort sett plus minus noll i statsbudgeten. Vi har en extremt stark statsbudget trots det. Så vi i princip behöver inte låna några pengar för det här. Det är det ena. Det andra är också att Sverige kommer från en situation där med ett av de absolut lägsta skuldsättningarna jämfört med de allra flesta länderna. Så att Sverige har, trots de här satsningarna då, de här 423 miljarderna vad det nu var, ganska exakt förresten, så liksom har vi fortfarande en skuldsättning som är väldigt, väldigt låg i ett internationellt perspektiv. Vi pratar en bra bit under 40%. Och det är klart att det här är ju naturligtvis jättebra för Sverige att vi har kunnat gjort det här. Hade situationen varit annorlunda, då hade vi inte kunnat gjort de här satsningarna med mindre än att vi hade sett en helt annan ränta, tror jag. Så att vi ska vara glada och tacksamma för att vi har sparat i ladorna tidigare. Och som sagt, svensk ekonomi går väldigt, väldigt starkt, och det har att göra med hur vår ekonomi ser ut. Och uppenbarligen så ska vi vara tacksamma och glada för det, eftersom vi har påverkats relativt sett lite. Å andra sidan, och det är ekonomiskt då, för jag tror att vi är uppe i 15-16 000 som man får sätta livet till. Och klart att det kan ju ingen vara nöjd med. Det är ju riktigt illa, och det har vi säkert finns säkert anledning att rannsaka sig där vad vi hade kunnat gjort bättre. Men rent ekonomiskt så skulle jag ändå vilja ge regeringen och de stödpartier som har sett till att vi har gjort de här satsningarna godkänt, definitivt. Och jag tycker vi har en duktig och ansvarsfull centralbank ändå, som fram till nu i varje fall har fört en politik som har mildrat de här effekterna. För att hade man inte gjort det, då hade du säkert fått rätt i dina, så att säga, farhågor. Nu fick du inte det, och det förvånar inte bara dig utan många av oss andra också, att det inte blev värre än vad det blev.
Men kommer det komma då, om man tänker då utifrån ett ekonomiskt perspektiv då, vi får, som du säger, det är ju mycket tragiskt med de som har fått sätta livet till, och många som har haft det extremt tufft så. Men om vi då håller oss till ekonomisidan, vad kan det komma som en, vad ska vi säga då, som en andra våg i ekonomin? Vad händer, hur ser det ut om ett år? Och man pratar ju nu om att bostäderna, ja, att nu ser vi nog ändå att det här kommer att stagnera lite grann. Man har hört att de som är liksom börshajarna, de som får köpa och sälja, som är involverade och får köpa och sälja vid vissa datum, har sålt mer än vad man har gjort tidigare. Vad har du för signaler oavsett kopplat till corona eller inte. Samtidigt är det ju intressant om det nu är kopplat till corona. Men vad, hur kommer närmsta året att se ut?
Jag tror att det som ligger i farans riktning just nu, det är att man har ju stimulerat ekonomin både från liksom, centralbankshåll och från finanspolitisk. Och det är klart att när man ligger då med full gas eller gasar på som man gör på det här sättet, så finns ju en risk att vi får någon form av liksom, tillgångsbubbla. Alltså att bostadsmarknaden, bostadspriserna är väldigt, väldigt höga, aktiekurserna är väldigt, vi har höga värderingar av bolag helt enkelt, så börskurserna är höga och så vidare. Och det gäller att vara medveten som investerare och småsparare inte minst, att vi har en situation med väldigt kraftfulla stimulanser. Och det är klart att om man ligger kvar med liksom hela foten på gasen, full fart, så finns ju en risk att inflationen kan ta fart. Och nu ser vi sådana inflationstendenser då. Nu gör de flesta bedömningar att det förmodligen bara är temporärt, men det återstår att se. Så det är otroligt viktigt att man börjar lätta på gasen vid rätt tillfälle och gör det på rätt sätt. Att man inte har gjort det hittills, det har att göra med de lärdomarna man har från finanskrisen till exempel, där man för tidigt drog undan de här stimulanserna. Och vi vet ju att när arbetslösheten stiger, så finns det en risk att den högre arbetslösheten permanentas. Och då har man sagt att den här gången så ska vi vara försiktiga med gasen, men vi ska liksom inte släppa på gasen för tidigt heller. Och nu är det viktigt då med tajmingen, tror jag, framöver. För att risken är att inflationen tar fart och vi får massa andra problem. Och ett stort problem och en utmaning vi har i Sverige, det är hushållens skuldsättning. Är det så att vi får en högre inflation och inflationsförväntningarna framförallt, som kanske är det viktigaste begreppet då, om inflationsförväntningarna stiger kraftigt och marknadsräntorna stiger som en effekt av det, så kommer bolåneräntorna också öka. Och ökar bolåneräntorna, så kommer det att påverka hushållens boendekostnader. Och eftersom det är den största enskilda utgiften för hushållen, då finns en stor risk, jag säger det igen, då finns en stor risk att annan privat konsumtion stryps. Och eftersom den privata konsumtionen står för ungefär hälften av BNP och tillväxten, så är det otroligt viktigt då att man är lyhörd och ser till att man vidtar rätt åtgärder. Och i det här fallet då kanske börja dra undan de här stimulanserna på ett sätt som gör att man inte får en för hög inflation. För det är det någonting som jag tror man ska ha liksom koll på nu, så är det att hushållens höga skuldsättning och den räntekänslighet som det innebär med att ha en sån här hög skuldsättning. Och därför så tycker jag att alla de som lyssnar på det här programmet, det är, som vi pratade om tidigare, vikten av att ha koll på sin ekonomi. Gör en budget, titta på hur boendekostnaden ser ut idag. Kolla också vad som skulle hända med boendekostnaden om räntan gick upp en eller ett par procentenheter. Och är det så att man märker att det fixar inte jag, eller i varje fall jag får strypa så mycket av den andra konsumtionen och det vill inte jag, då tycker jag man ska fundera på hur man ska göra med sina lån, till exempel binda en del av lånen.
Men egentligen beskriver du samma läge. Sverige hade ett gäng år där vi liksom sänkte skuldsättningen och det gick hyggligt bra, får man ju säga. Ja. Så när smällen väl kom,
så hade vi utrymme.
Ja, och nu skulle man kunna uttrycka då, om jag ska använda liksom Charlies förenklingsretorik här. Ja. Nu kan det möjligtvis vara så att den smällen kommer till privata hushållen i nästa steg. Och då är frågan, har jag minskat min skuldsättning? Har jag plockat undan i ladorna för att liksom det som en tryckvåg här som rimligtvis kommer till mig härnäst? Till slutändan är det ju bara vi privatpersoner som kan betala ändå. Ett land är ju bara dess personer.
Liksom. Ja, visst.
Så om nu staten gjorde sitt trolleritrick, då är frågan, klarar jag att göra mitt trolleritrick när tryckvågen kommer här? Eller om den kommer, om vi ska vara lite generösa. Så det är ju så jag tänker när du har de här pensionärerna som är överskuldsatta. Det är ju inte att de var så jädra sugna på öl när de stod på krogen så de tog ett sms-lån. Det är ju att man har legat med för små marginaler och sen händer någonting.
Ja.
Och i värsta fall var ju det som hände pension, det vill säga väldigt förutsägbart. Så det hade man kunnat lista ut, men i värsta fall är det separation eller arbetslöshet.
Ja, skilsmässa, långvarig sjukdom.
Någonting gjorde att man inte kunde jobba de där sista 7 åren, kanske man blev arbetslös. Ja, då är det ju tufft om man inte redan har sänkt skuldsättningen eller sparat undan i ladorna. Och då hamnar man ju på den här 50 000 personer listan som är överskuldsatta.
Ja. Och här har man lite grann ett moment 22. Och det här är ju viktigt då att vi som jobbar med folkbildning för ut det. För idag får jag ju höra väldigt ofta att, ja, men varför ska jag amortera, räntan är så låg? Och då brukar jag vända på och säga, men det är just därför. Nu när räntan är låg så finns ju förmågan att amortera, men kanske inte incitamentet. Och den dagen när räntan är hög och incitamentet att amortera är stort, ja, då kanske förmågan saknas. Så du ska ju passa på nu, för det är nu du kan.
Mm.
Och det där, så tänker inte många. Och det tycker jag är lite olyckligt då. För det är ju precis som du säger, att med en hög skuldsättning så följer en hög räntekänslighet. Och från att tidigare då, ta bostadsrättsföreningar till exempel som hade en väldigt hög skuldsättning, de kunde ju ha 97% av en bostadsrättsförening där den byggs finansierades med lån och sen så var bostadsrätterna billiga. Mm. Nu är det tvärtom. Nu har man skulderna hos hushållen istället och skuldsättningen i föreningarna kanske 20-25%. Så att man har ju 40, och samma sak med statens ekonomi. Staten har låg skuldsättning. De har lagt all risk på hushållen istället. Mm. Och då ska ju inte hushållen vara sämre på att tänka ekonomiskt, utan tänka då att okej, hur hanterar jag det här? Och det viktiga är naturligtvis att titta på hur räntekänslig är jag? Vad skulle hända med ekonomin i händelsen av räntan går upp? Och har man utrymme och möjlighet att sänka sin skuldsättning så tycker jag man ska göra det. I synnerhet man har en hög skuldsättning både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek.
Men rent krasst här nu då, hur kommer det närmaste året att se ut på bostadsmarknaden, tror du?
Vi tror, inte bara jag utan vi på banken, Swedbank och Sparbankerna, vi tror att vi kommer att ha en fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden under innevarande år. Och vi lutar åt att även ha en positiv prisutveckling under nästkommande år. Och det är för att vi i dagsläget i varje fall tror att den här uppgången på inflation som jag sett är temporär. Men det kan ju, den synen kan ju ändras då. Men vi tror det. Och sen är det fortfarande väldigt stor bostadsbrist på många ställen. Och eftersom ekonomin går fortfarande väldigt bra, även om vi tror att det bromsar in under nästa år, så kommer vi ha en god tillväxt i ekonomin även nästa år. Och det tror vi kommer innebära då att efterfrågan på bostäder är större. Dessutom så tror vi med den här pandemin i ryggen då att väldigt många människor nu ser över möjligheten till att bo lite större så att man kan jobba hemifrån. För vi tror att det kommer att bli vanligare i framtiden. Så efterfrågan på större bostäder kommer att bestå. Och eftersom vi har byggt otroligt lite småhus i landet under lång tid och allt fler vill det, så tror vi att efterfrågan på småhus kommer att vara särskilt stor. Och som sagt, efterfrågan på större lägenheter kommer också då vara fortsatt stor. Och det tror vi kommer att borga för att priserna kommer att utvecklas bra. Ska lägga till en sak också. Och den typen av bostäder efterfrågas framförallt av individer som redan har ett boende, som gynnas av den här prisuppgången. Och det här gör ju då att vi får ett annat jätteproblem då. Och det är det här med insider-outsider-problematiken. Att de unga människorna som står utanför bostadsmarknaden kommer få det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Och de som då drabbas av skilsmässa till exempel och behöver köpa en bostad av den anledningen kommer ju också få det supersvårt. Så att vi kommer att få en bostadsmarknad som blir mer tudelad. Och de som kommer att gynnas är de som redan är inne i marknaden som vanligt. Och de kan ju köpa de här nya bostäderna eftersom de kan använda då den befintliga bostaden som betalningsmedel och genom att sälja den och använda det.
Man kan konstatera att våra barn när de flyttar hemifrån kan nog se fram emot både 20, 30 och 40 år av tuffare krav på finansiell kompetens för att kunna ha ett rikt liv.
Ja.
Så då kan vi väl börja med att packa med dem i ryggsäcken. Kan vi väl börja med nummer ett?
Absolut.
Veckopengen i alla fall.
Ja, veckopengen. Eller, ja. Jag brukar säga det ibland, det börjar med veckopeng.
Mm.
Så det här med veckopeng och prata pengar med barn, det är så otroligt viktigt att ha med sig. I synnerhet i framtiden.
Mm.
Inte minst med dagens bostadspriser. Ska du skaffa ett tak över huvudet i framtiden? Framförallt våra barn, eller din son till exempel, när han blir äldre och ska flytta hemifrån. Så kommer vi, jag menar, en liten kort jämförelse. När jag flyttade hemifrån i mitten på 80-talet, då köpte jag en bostadsrätt i Vallentuna, 3 mil norr om Stockholm. Då betalade jag 50 000. Det var vad en halv Volvo-kombi kostade. Då kostade en Volvo-kombi 100 000. Så en halv Volvo-kombi. Min son köpte en lägenhet där för 7 år sedan och sålde den nyligen för han håller på att köpa hus. På tal om det här med att man vill bo större och kunna jobba hemifrån. Och den som köpte den av honom fick betala nästan 2 miljoner kronor. Det vill säga 5 Volvo-kombibilar. Så min bil kostade en halv Volvo-kombi. Och den som köpte en sån lägenhet, en likadan lägenhet som jag hade då och min son hade, så får betala 5 Volvo-kombibilar. Då förstår vi allihopa att det har hänt något. Och det är klart att när din son flyttar hemifrån så kommer han förmodligen då få betala ännu mer relativt sett. Och det kommer ju då innebära att han kommer förmodligen ha med sig den här skulden och kommer förmodligen kanske aldrig bli skuldfri om man inte har lärt sig av pappa och mamma hur man hushåller med sin ekonomi.
Ja, det är superintressant. Hur är det med börsen då? Vad ska du där på ett års sikt? Alltså, ska man fortsätta i aktieindex liksom, eller ska man...
Jag tror att för oss som har lärt sig vara långsiktiga, ska man bli framgångsrik på börsen så finns det egentligen bara tre regler som jag tycker man ska följa. Och det ena är att spara regelbundet, oberoende om börsen går upp eller ner. Fortsätt att spara, spara regelbundet. Men du måste vara långsiktig och ha en långsiktig sparhorisont. Helst 10 år eller längre. Då kan man vara på börsen. Om du inte tål en nedgång på 10-15%, då ska du inte vara på börsen. Punkt. Klarar du inte det, då har du inte den staminan som behövs för att vara på börsen. Då ska man ha en annan typ av risk än liksom pengarna på börsen. Sen kan man ju reglera hur mycket risk man tar genom att fördela andelen aktier och räntebärande. Men normalt sett då, tål du inte 10-15% i nedgång, då ska du inte vara på börsen. Punkt.
Men ändå då, och det här gäller ju generellt, har vi pratat generellt. Tidigare. Men, ja. men vad tror du närmsta tiden? Kommer bostaden, har vi ju, där var det ju ganska tydligt vad ni tror. Hur tror ni om motsvarande grejer då, fast... börsen, så att säga, efter det här som har hänt nu med corona.
Vi kommer ha en period nu under hösten som kommer vara lite skakig. Och vi har sett också från augusti till oktober här nu hur volatiliteten, alltså kursuppgångarna, eller rörelserna på börsen ska jag säga, uppgången och nedgångarna på börsen har ökat från någonstans runt 12 till ungefär 16% i volatilitet. Så att vi har...
Och det brukar ju vara tecken på, när handeln börjar skaka brukar det vara tecken på att
hjärtat... Ja, så då finns det, ökar ju risken för nedgångar. Det har vi sett under andra halvan av september här och oktober, att börsen har ju varit svagare, betydligt svagare än tidigare. Å andra sidan får vi inte glömma bort att börsen har gått otroligt kraftigt sedan årsskiftet. Och tittar vi tillbaka några år tillbaka så har börsen gått väldigt, väldigt bra. Så att det är ingenting anmärkningsvärt för oss som har varit och jobbat på börsen i många, många år, att vi får den här typen av korrigeringar och börsrörelser. Och för den som ligger rätt placerad, faller det 10-15%, då köper ju sådana som vi. Och, men det förutsätter ju då att man inte har för hög risk från början. För man haft för hög risk från början, då blir man ju tvungen att sälja i den här nedgången. Mm. Och det är inget bra. Så att rådet till alla är att, har du rätt risknivå i dina placeringar nu? Ligger du rätt placerad nu?
Fortsätt månadsspara,
ligg kvar. Månadsspara. Men har du för hög risk, vilket många har idag. Mm. Många ligger ju, alltså bara lite kort då. En normal riskvilja innebär att för de flesta, med normal sparhorisont på kanske 7-8 år, en sån individ kanske ska ligga med ungefär 50-60% aktiesparande och resten räntesparande. Men det är klart, om du gjorde det för 3-4 år sedan och har varit med om den här uppgången på börsen, så har du ju inte en fördelning som är 60-40 aktieräntebärande, utan kanske har en fördelning som är 75-25. Mm. Och då har du högre risk än vad som motsvarar din riskvilja. Och det är klart, när börsen skakar och faller ner, då är det klart, då är det många som får hjärtat i halsgropen och säger, oj vad mycket det kunde gå ner och bla 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 så, och behöver korrigera. Men det var för att man har gjort fel från början. Så se till att du ligger med rätt risk, för då kan du kosta på dig att köpa när det går ner. Och man ska köpa efter att det har gått ner och sälja efter att det har gått upp. Det är så man blir rik. Men de flesta gör precis tvärtom. Ju mer det går upp, ju mer köper man.
Det är ett eget bondavsnitt detta. Men det återkommer till.
Ja. Otroligt spännande. Men det är intressant ändå att höra. Mm. Men nu är vi uppdaterade. Jädrar, vad bra. Ja. Vad härligt.
Härligt.
Det är ändå positivt tycker jag. Jag tycker ändå att jag anar en positiv... Alltså, det känns som att du är rätt cool, Artur, i alla fall.
Ja, alltså, och det är för att jag är långsiktig och jag har varit med i så många år. Och ligger man rätt från början så behöver man inte känna den här typen av oro. Gör man det, då har man förmodligen för hög risk i sina placeringar. Då behöver man justera det. Och det är klart att med den här typen av kursrörelser och den osäkerheten som vi ändå har... Och vi ska heller inte glömma bort, vi har ett högt prisläge. Problemet är alternativavkastningen. Mycket, mycket enkelt kan man säga så här. Tar du ingen risk idag får du ingen avkastning. Punkt. Eftersom pris på pengar är i princip noll. Mm. Så ska du få en avkastning, och vi har ju en inflation nu, så tar du ingen risk. Det är väldigt stor sannolikhet att du får en försämrad köpkraft.
100 kronor är om ett år med 2% bara värt 98 kronor.
Exakt.
Alltså, hade du stått på ett nollräntekonto, då är det ju som att
du tappar köpkraft.
Har gått ner 2%.
Ja, du tappar köpkraft. Mm. Så då tvingas man ju egentligen ta lite risk om man ska inflationsskydda sin köpkraft. Så att liksom, du behöver ta en viss risk. Sen är frågan bara hur mycket risk du ska ta. Och det är det som är så viktigt. Och det kan vi säkert göra någon annan podd på, hur man räknar ut det. Mm. Men för den som är långsiktig, vilket man måste vara om man är på börsen, så tror jag att det är svårt att hitta bättre alternativ. Men se till att ta lagom mycket risk för just dig.
Och det är mest för den emotionella hälsan. För pengarna kommer tillbaka, och om du tittar på 10-årshorisont, ja, i 99,8% av fallen, och i alla fall.
Ja, och det är därför det är så viktigt att ha rätt sparhorisont. För behöver du pengar inom de närmaste 2-3 åren, då gäller det någonting annat än om du har 10 års sparhorisont. Så att det gäller att ha koll på sin riskvilja och anpassa efter sparhorisonten. Och aldrig ta mer risk än vad som motsvarar din riskvilja. Men heller inte lägre risk än din riskvilja, för då får du en lägre avkastning. Kanske inte ens en avkastning som täcker inflationen. Så du ska ha rätt risk.
Bra.
Ja, och det är fantastiskt, och då får vi ännu en gång en anledning och dels tacka så mycket för denna dag. Det var otroligt härligt att ha dig här, Arturo, och har då absolut anledning att be dig komma tillbaka en gång till, och då ska vi snacka risk helt enkelt.
Härligt, men för er som lyssnar, ja, det är bara er jag kan prata med. Ni som inte lyssnar är svårt att prata med, men för er som är med oss, tack så mycket för att ni hängde med oss även denna vecka. Vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka, tycker jag väl, va?
Ja, garanterat, säger jag.
Det bestämmer vi.
Ja. Det bestämmer vi.
Då kommer ett sånt. Ja.
Härligt.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tack ska ni ha. Hej, hej.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.